Du lyssnar på Rise and Shine med Shirin, podden där jag ringer upp spännande gäster som jag är extra nyfiken på som delar sin story högt och lågt. Att jag dessutom får höra deras syn på hälsa gör samtalet ännu mer intressant tycker jag. Möt mina härliga gäster från världens alla hörn som berättar sin Rise and Shine story. Och tack för att just du lyssnar på podden. Podden sponsras av Go Active Travel, en aktiv resebyrå med proffsiga coacher som motiverar dig till skön träningsverk, massa glädje och härliga resupplevelser. Lina Elgertsson, du är doktor i folkhälsovetenskap, du forskar, du föreläser och på Instagram kallar du dig för återhämtningsforskaren. Vi ska prata om återhämtning deluxe, både fysiskt och mentalt, på jobbet, på fritiden, i hemmet. Vad som får oss att känna glädje och varför vi egentligen behöver återhämta oss. Och hur reflektion påverkar oss mer än vad vi tror. Och självklart är jag också nyfiken på dina morgonrutiner. Varmt, varmt välkommen till podden Rise and Shine med Shirin.
Tack snälla för det. Vilken fin presentation.
Åh, vad fint att ha dig här. Vi har haft lite avbrott på grund av sjukdom. Du har kört kräksjukan med hela familjen. Yes. Två gånger. Ja. Inte bara
två gånger.
Du tänkte att vi slänger in en till.
Jajamän. Det ska vara rejält nu så att vi blir friska till jul.
Ja. Så ni har tömt systemet så ni får plats med all julmat. Det kanske är så som...
Ja, kan man säga det. Ja. Men nu är vi ute på andra sidan. Så jag är väldigt glad att vi fick till det här samtalet. Man vet ju inte riktigt. Ja.
Och nu när vi spelar in det här så är det faktiskt 5 dagar kvar till jul. Men det släpps inte första 19 januari.
Det är där, ja.
Så att idag är 19 december. Underbart. Så roligt att ha dig här. Vi har aldrig träffats, men jag ramlade över ditt Insta-konto och visste direkt att men henne måste jag ha som gäst. Alltså, det måste.
Ja, vad fint.
Så hur mår du just idag, Lina? Och var befinner du dig i världen?
Jag var i världen, ja. Precis. Jag befinner mig hemma. I mitt vardagsrum / bibliotek som synes. Så att jag, eller för dem som ser det då.
Ja, precis. För de som kollar också. Ja, man kollar på YouTube kan man ju se din fantastiska... Det måste jag nästan prata om sen när du har pratat
färdigt. Ja. Jag sitter ju faktiskt hemma och det är ju lite så. Jag är ju egen företagare och har ett hemmakontor. Så att när jag inte är ute liksom hos olika kunder och gör jobb iväg så sitter jag faktiskt på hemmaplan och jobbar. Så att det är där jag befinner mig även idag.
Men nu pratar ju du som att det låter som att du bor eller kommer från söder om Stockholm i alla fall.
Det är helt rätt. Jag befinner mig nere i Skåne. I en liten by nära skog och hav. Precis där jag trivs som bäst.
Ja,
på tal om återhämtning.
Men gud vad härligt det låter. Kan vi bara så nämna din bokhylla lite, för den är så imponerande. Det är nästan så att alla som lyssnar nu måste gå in på YouTube-kanalen sen. det där har jag sett förut, att man sorterar böckerna efter färger. Det är inte min bokhylla. Min är efter storlek.
Annars det är där, för att annars har man ofta efter ämne eller författare. Nej, storlek. Det var ju lite spännande. Nej, jag kör färgkoordinerat. Det ger mig det bästa lugnet. Så det här har vi några års samling bakom mig.
Det där måste jag jobba på. För er som inte ser nu, det är så här ljusgrönt i olika nyanser, så ljusblått i olika nyanser. Sen har vi faktiskt ljusgult i olika nyanser. Det är väldigt fint.
Ja.
Ja, men du, nu vill vi ju veta, vi vill lära känna dig. Nu ska vi så här dyka ner i ditt liv och så ska vi prata återhämtning. Hur ser en arbetsdag ut för dig, Lina?
Oj, jag har ju en extremt varierad arbetssituation. Jag har alltså liksom många bollar i luften lite samtidigt. Jag har ju en stor grej som är att jag föreläser mycket. Jag håller i workshops och liknande. Så jag är ute hos olika företag, arbetsgrupper, stora som små. Och helt enkelt försöker sprida kunskap om återhämtning. Och återhämtning i arbetsvardagen framför allt. är där jag utgår från all den spännande forskning som finns på ämnet. Och så försöker jag ge kunskap, ge verktyg så att arbetsplatser helt enkelt kan integrera mer återhämtning. Mm. Men sen har jag också många dagar där jag sitter hemma och skriver. Skriver antingen vetenskapliga artiklar, eftersom jag forskar också, är det en stor del av min arbetsvardag. Men jag sitter också faktiskt nu och skriver på en bok, jättespännande.
Men jag såg det, grattis!
Ja, det kommer vara en stor del av mitt kommande år. Jag har precis signat, ja. Så det kommer en bok framåt, så att det är ett stopp. En stor del av min arbetsvardag nu. Och så jobbar jag med lite utvärdering och hjälper helt enkelt arbetsplatser på massa olika sätt. Och sen så har jag ju såklart en fot kvar inom akademin där jag forskar, men också där jag handleder studenter. Och det kan vara både kandidatuppsatser och masteruppsatser och annat. Så att det är jättespännande. Så att jag är så himla glad. Jag tycker ju själv att jag har världens bästa jobb.
Såklart.
Där jag får liksom göra allt det jag älskar samtidigt. På så många olika sätt. Så att det ser väldigt olika ut. Men många dagar är ju faktiskt hemma på mitt kontor vid mitt skrivbord.
Visst är det härligt när man får jobba med det som man är passionerad för?
Ja.
Alltså jag har pratat med så många gäster om det. Alltså det blir ju, man känner ju, jag känner när jag pratar med dig att du liksom efter 5 minuter bara så här, alltså bara pumpar ut energi och är någonting som är svårt att göra när man inte har passion. Det blir så lätt när man har passion. Det blir så autentiskt och riktigt verkligen. Och ärligt och fint. Så att, underbart!
Men du tror också att doktorera överhuvudtaget, att lägga ner sin själ i något i så många år, då måste man vara passionerad. Det måste bli ens lilla extra bebis på något sätt. Så att jag har svårt att se framför mig hur jag skulle kunna göra det utan att jag brinner för det. Och sen fortsätta jobba med det såklart. Så att jag har haft tur.
Fint. Finns det väldigt mycket forskning om återhämtning?
Nej, det skulle jag inte säga.
Nej.
Jag har hållit på strax över 10 år nu, 11 år. Mm. Och när jag började, då var det ju extremt lite. Alltså då var vi ju rätt låsta i den här traditionella bilden av återhämtning. Där det är sömnen är ju den största pusselbiten. Och där. Vi gör olika saker på vår fritid. Sen om det är liksom att röra på sig, motion, träning. Eller om det är avslappning av olika sätt. Eller att umgås med vänner, vad det än är. Mm. Men att det på något sätt var låst i. Vi gör saker på vår fritid för att orka jobba. Lite den bilden. Och det var ju det där jag började i den änden, att försöka ändra på detta. Det är ju dygnet runt, vi kan inte vänta tills vi kommer hem. Så att då var det väldigt lite, nästan inget på jobbet. Och sen successivt under åren har det dykt upp, ja men raster, hur använder vi dem till återhämtning? Mycket på lunchen liksom. Medan jag då i min forskning har fokuserat väldigt mycket på den integrerade återhämtningen som sker lite ständigt varje dag och hela tiden. Att vi inte låsta i rasterna som är jätteviktiga, de ska vi inte ta bort. Men det är inte bara rasten återhämtning kan ske. Så att jag skulle säga att det kommer mer och mer forskning om återhämtning, vilket är fantastiskt.
Bra,
det pågår forskning i Sverige, ja, men runt om i världen också. Så att vi går framåt med stora steg nu. Så det har hänt mycket på 10 år. Ja.
Bra. Ja, för jag googlar lite och jag sköljs inte över med artiklar och forskning och så. Så att, bra där. Men hur hamnade du i det här ämnet från första början? För att det är ju inte helt ovanligt att man intresserar sig för ett ämne som man själv har upplevt. Det kanske inte gäller dig.
Mm.
Om du själv kanske har hamnat någonstans i brist på återhämtning.
Nej, det gäller faktiskt inte mig.
Nej.
Och jag hamnade ju lite här i rätt så unga år. Jag började utbilda mig efter studenten. Har en kandidat en gång inom folkhälsovetenskap som folkhälsopedagog. Och sen när jag då skulle vidareutbilda mig efter det så hade jag ett väldigt stort intresse för hälsa och välmående, hur vi fungerar. Beteenden och liknande. Och blev väldigt intresserad hur mycket kopplat till arbetsplatser och hälsofrämjande arbetsplatser. Vilket gjorde att jag vidareutbildade mig Och därefter så kom jag i kontakt med en forskargrupp som skulle kika just på det vi kallar salutogena faktorer, alltså positiva faktorer. Vad får oss att må bra på jobbet? Motsatt till vad får oss att ha ont, vara stressade, vara jobbigt på arbetsplatsen. Att vi liksom tog ett steg tillbaka, vad är hälsofrämjande och vilka faktorer behöver vi lyfta och stärka ytterligare för att motverka att man blir stressad och i långa loppet då sjuk och sjukskriven. Så att det var så det började, och i det här som var ett rätt så stort forskningsprojekt, där såg vi det liksom, vårt huvudresultat. Det var att återhämtningspusselbiten bara dök upp och sken absolut starkast. Att det verkar vara återhämtning som är absolut viktigast för att vi ska må bra på jobbet. Det var ju där det började, och det var ju så spännande, för att jag började också där precis som du har gjort.
Och
liksom leta i forskningen. Liksom, varför vet vi inget om detta? Vad är återhämtning på jobbet?
Märkligt.
Och sen så blev det ju till slut faktiskt att jag till och med doktorerade på det ämnet och skrivit en avhandling om just återhämtning i arbetsvardagen. Så att det var i den änden det började, där det liksom bara återhämtning dök upp. Och där hade vi ju såklart i forskargruppen aningar, det var ju därför vi hade med återhämtning som faktor i vår liksom, i vårt arbete, i vår studie. Men det, liksom, att den sken starkast, det var väldigt spännande. Och sen har du liksom bara fortsatt där. Och jag har ju fortsatt djupdyka. För det behövs.
Ja, bra. Det här är någonting som jag kommer börja djupdyka i 2024 också. Jag tycker det är otroligt spännande. Jag kommer nog inte skriva en avhandling. Men jag tycker det är otroligt spännande. Jag har skrivit så här, att göra på jullovet. Gå till biblioteket står det. Det kanske inte står på allas att göra lista. Men jag ska nörda in mig lite faktiskt. Om det finns något att hitta.
Vi får väl se.
Visst utländsk litteratur kanske.
Men om inte annat så låter det ju väldigt återhämtande att gå till biblioteket och ha lite ensamtid.
Eller hur?
Ja.
Jag tycker det är så rogivande på bibliotek. Jag är inte där så ofta. Och jag är inte i kyrkan speciellt ofta heller. Nu har jag varit på lite julkonserter. Men båda de platserna har lite samma feeling. Det är väldigt tyst och lugnt och folk viskar. Och man vet, till skillnad från när man går in någon annanstans, just bibliotek, där är liksom, där pratar man inte högt, och inte kyrkan heller. Det är ganska lustigt att det är liksom en så här oskriven regel, och det bara är så.
Men ja, det är ju till lugn ju, absolut.
Ja, eller hur?
Till skillnad från att kanske gå in i en butik eller på
ett
gym,
klassrum,
kompassit musik
eller, ja. Eller gallerior nu under julshoppingtiden. Det är bara så här hysteriskt sorl. Men du, om vi nu pratar om det här med återhämtning och så på arbetsplats och den här avhandlingen som du skrev, vad var det som ni upptäckte, vad var det som var bra respektive mindre bra på arbetsplatser? För det här är ju, vi hänger ju på arbetsplatsen väldigt många timmar på dygnet. Om man inte då, som du och jag, i och för sig många andra nu också är hemma. Men alla har ju inte den lyxen alla dagar i veckan. Man måste checka in kanske 3 dagar i veckan på kontoret.
Precis.
Så vad kom ni fram till?
Ja, det kom fram många spännande fynd, men kopplat kanske, om jag ska börja den änden, kopplat till nu att många jobbar hybrid eller distans, så kunde vi faktiskt se att relationer på arbetsplatsen verkar vara nästan avgörande för hur väl individen upplever återhämtning. Och då pratar vi alltså att ha goda, trygga relationer.
Just det.
Att det främjar återhämtningen. Att vi har på något sätt en grundgemenskap på arbetsplatsen. Och att vi behöver ha det innan vi sen arbetar med hälsofrämjande insatser, återhämtning på olika sätt. Att det nästan behöver ligga som en grund. Vi kan samarbeta, vi känner varandra, vi kan faktiskt prata om något annat än jobbet ibland. Och den typen av saker, att det finns som grund. Och något som jag tyckte var fantastiskt resultat när jag såg det i min analys och när jag hade kört all min data, så skrek jag nästan till av lycka. För skratt kom fram som något av det absolut viktigaste för att få återhämtning som individ. Och det var så... Jag blev så glad för det resultatet, för att det visar verkligen hur viktigt det är att vi också jobbar med våra relationer på arbetsplatsen. Och att ta sig den tiden och framförallt ha lusten att bara stanna upp och småprata lite, dela med sig av sitt liv utanför den professionella rollen, skratta lite tillsammans, det kan ge återhämtning. Så att det var liksom ett av de liksom stora områdena vi verkligen kunde se. Men sen kunde vi också se, vilket jag tycker är väldigt spännande, som jag ofta vill lyfta när man pratar återhämtning, och det är vikten av variation. Just för att vi är lite låsta ibland, men lite som vi var inne på i början, att man jobbar och sen har man en faktisk rast eller man tar en paus, och det är då man återhämtar sig. Och då kan det kanske vara ofta genom att sitta i personalrummet och ta en kaffe och prata. Men om vi fokuserar mer på variationen, alltså vad använder jag för resurser i mig när jag jobbar, då kan vi också se att vi faktiskt kan få återhämtning medan vi jobbar vidare. Om vi bara byter typ av arbetsuppgift. Det tycker jag är så spännande, för det behöver vi prata mer om. Alltså jag har gjort något kognitivt krävande, problemlösning, vänt och vridit, jag känner mig trött i hjärnan. Kan jag liksom variera det med något mer rutinmässigt? Men det har jag gjort många gånger. Det här vet jag precis utan innan man gör. Jag behöver inte tänka så mycket. Ja, då kan hjärnan få vila fast jag fortsätter jobba. Och så kan vi tänka med allt. Alltså både, jag har gjort något fysiskt tungt, sätt dig ner. Eller alltså, det motsatta hela tiden. Så variationen tycker jag är en väldigt viktig pusselbit för att vi ska förstå återhämtning. Men också när vi ska förstå vad behöver jag för att få återhämtning. Och då brukar jag prata om det som att vi har flera batterier i oss. Alltså vi har inte bara ett som går upp och ner under dagen, utan vi har flera. Är jag liksom mentalt trött, emotionellt trött, kanske fysiskt trött, jag kanske socialt trött. Då behöver jag inte alls gå och sätta mig i fikarummet och prata. Då kanske jag behöver dra mig undan. Då är jag sensoriskt trött, för jag ljud, buller, skärm, vad det än är, ljus. Så att om vi istället ser på det så, då kan vi helt enkelt känna, okej, var känner jag mig trött nu? Och vad kan jag då göra för att få återhämtning? Ibland är det att ta en paus, mikropaus eller längre paus. Men ibland är det bara att byta arbetsuppgift.
Och det är det du menar med att byta resurser?
Precis. Jag ser det lite som att vi använder olika resurser i oss, översatt till vi använder ett batteri. Vi gör någonting, det kan vara något roligt, det kan vara något jobbigt, något stressande. Allt vi gör, där använder vi resurser i oss. Och då går då upp och ner beroende på vad vi gör.
Och vad upplevde
du? Så försöker jag tänka.
Ja, och vad upplevde ni var det som var jobbigast på arbetsplatsen? Vad var det som folk kände så här, det här är liksom en tung punkt?
Nu var det ju det här som jag var inne på innan, det här positiva perspektivet som har genomsyrat all min forskning, där vi har liksom vänt på alltihopa och kollat på vad är stärkande, vad är hälsofrämjande. Så vi har inte riktigt belyst den biten, men vad jag kan se utifrån alla samtal jag har haft, jag har gjort väldigt mycket intervjuer genom åren, men också skickat ut enkäter och liknande, det är den här tids om vi nu ska tänka på det som ofta ställer till problem. Det är upplevelsen av att jag inte har tid till återhämtning.
Just det.
Så det är en av de här förutsättningarna som alltid är återkommande. Jag behöver tid för att.
Just det.
Men där behöver vi också, dels är det ju såklart jätteviktigt att organisationen, chef, sätter de förutsättningarna att vi faktiskt har tid. Självklart är den jätteviktig. Men om vi tänker, vad kan vi göra för oss själva, handlar det också om att ta sig tiden. Och ibland kanske det bara är att jag har 5 sekunder innan jag måste börja på nästa arbetsuppgift. Men då kan jag ta ett djupt andetag och ge mig själv en mikropaus. Och att vi försöker ändå ändra det perspektivet. Samtidigt som vi måste jobba med organisatoriska förutsättningar, självklart. Men jag har ju kollat väldigt mycket på det individuella perspektivet i min forskning. Alltså vad kan vi göra för oss själva oberoende av hur förutsättningarna ser ut. Och att det nästan är som 2 parallella spår som måste pågå samtidigt.
Ja, vad spännande. Ja, och sen var det någon artikel jag läste som, där du hade blivit intervjuad. Eller om du hade skrivit den själv, jag minns inte. Där du skrev att det som stack ut mycket var reflektion.
Ja,
berätta.
Det stämmer. Ja, men vad vi också kunde se i en av de studier vi har gjort, det är när vi kollade på av allt på arbetsplatsen som påverkar vår återhämtning på olika sätt. Vad verkar vara absolut viktigast? Och då kom reflektion på plats 1 och 2. Reflektion på egen hand, reflektion med andra. Och så alltså skratt på tredje plats, som jag nämnde innan. Så att det verkar ju vara när vi kollar på, och annan forskning som finns också som har kollat på vikten av reflektion, så verkar det vara också bland de absolut viktigaste delarna. Och där handlar det också delvis om att faktiskt avsätta tid i gruppen. Alltså det kan vara på ett morgonmöte, det kan vara vid en handledning eller en avstämning eller på en arbetsplatsträff eller personalmöte där man möts i olika forum. Där tillåter vi oss att reflektera över arbetssituationen, vad fungerar bra, är det något vi behöver förändra och så liknande. Men att man också faktiskt prioriterar sin egen reflektion. Och det behöver inte vara så stort. Det kan vara en nu ska jag byta till en annan arbetsuppgift. Man bara tillåter sig att stanna upp där och känna efter. Men hur kändes det jag precis gjorde? Och, hur fick det mig att känna? Vill jag göra något annorlunda nästa gång? Ja, och så vidare. Så att reflektion verkar vara väldigt viktigt. Och där är ju en sån, just kopplat reflektion, är det så spännande. Det har börjat göras mer och mer forskning om just positiv reflektion. Och det man ibland kallar tacksamhetsreflektion. Och just tacksamhet har man ju sett i forskning också, att det verkar ju påverka vår hälsa. Det verkar påverka hur väl vi känner lycka i livet. Mm. Men nu kan vi också säga att det verkar också påverka hur väl vi återhämtar oss. Och att då ta, det finns studier som visar att så lite som liksom, tar 2 minuter i slutet av arbetsdagen. Att bara sätta fingret på och tänka på 3 positiva saker som har hänt under dagen. Gärna skriva ner det, för det är så vår hjärna funkar. Skriver vi ner det, då förstår vi det bättre och det blir tydligare för oss och vi känner det bättre. Bara sätta fingret, hur tufft den har varit. Vad har varit bra? Något jag känner mig stolt över, något som gjorde mig glad. Ett fint samtal jag har haft, ett samarbete. Fått en positiv återkoppling från någon som stärkte mig. Vad det än är, gör du det, kan du känna mer återhämtning. För det blir lättare att lämna jobbet på jobbet. En faktor vi vet är jätteviktig för hur väl vi återhämtar oss.
Mm.
Lämnar du jobbet på jobbet och går hem med en bra känsla i magen, då kan du också må bättre när du är ledig och du kan återhämta dig bättre. Så att reflektionen är liksom ständigt återkommande och den kan vi använda på så många olika sätt. Det kan ju handla om det här, reflektera över något som har varit bra och fungerat bra. Det kan vara att reflektera över den faktiska arbetssituationen med andra. Men det kan ju också vara det här att faktiskt ägna tid åt att prata om, hur vill vi ha det?
Mm.
Hur vill vi jobba hälsofrämjande? Hur vill vi jobba med återhämtning? Vad betyder återhämtning för oss i den här gruppen? Så att man faktiskt ägnar tid åt att reflektera över sådana saker som är viktiga för en. Ja. Att man gör upp en handlingsplan för sig själv och i grupp. Så att reflektion kan användas på många sätt.
Mm. Reflektion är jätteintressant. Ja, det bara liksom snurrar frågor i huvudet nu. Vi pratar ju mycket om det. Jag jobbar ju som yogalärare också. Reflektion och tacksamhet. Hur otroligt mycket det påverkar oss. Inte bara, alltså man kan ta så här, reflektion i livet. Så här, är det här, är det verkligen det här med att podda som gör mig lycklig? Är det verkligen det?
Mm.
Eller, fast det är ju, jag älskar ju det här. Det här är jätteroligt så att jag dör. Eller liksom i ditt fall så är det verkligen det här med återhämtning. Så att man ställer sig de här frågorna, och det är jättemycket saker som vi pratar om inom, eller jag gör i alla fall på mina klasser, och jag vet andra yogalärare gör också. För det där glömmer vi ju bort. Hur mår jag egentligen? Och sen kan det vara så här basala saker som den där teet liksom som jag dricker nu. Hur smakar det egentligen? Hur får det mig att känna? Och vad händer i kroppen? Alltså det kan vara mikroskopiska saker. Men att man bara stannar upp, känner efter, doftar, ser, känner, läser, smakar. Mm. Som du säger, några sekunder, 2 minuter. Det gör så otroligt mycket.
Mm.
Underbart. Det här med reflektion, kära lyssnare och tittare. Ta med det. För annars bara springer vi på. Till slut glömmer vi nästan bort som, vad är vårt varför? Liksom? Vad springer vi för?
Yeah.
Vad går jag till jobbet? Alltså, man kan ju dra det här med reflektion hur långt som helst. Men det är verkligen så som du säger. Och framförallt då om man ska ta det till en arbetsplats. Man kanske inte, man kanske vantrivs på jobbet. Man bara går dit som en robot liksom.
Eller så och då bara, gäller det kanske att man har man möjligheten att byta arbetsplats självklart. Men det finns ju inte för alla. Kan jag sätta fingret på någonting som är betydelsefullt. Exakt. Kan jag hitta min mening? För vi vet ju att meningsfullheten också är en jätteviktig pusselbit. Så kan jag hitta någon del där jag känner att någonting jag gör på jobbet ändå känns meningsfullt för mig. Och att det faktiskt kan göra skillnad. Och jag tänker det att reflektion ligger väldigt nära också det här med medveten närvaro och mindfulness. Där att stanna upp, vara i nuet och känna efter. Och jag tänker att vi ska inte bara kanske använda reflektionen för att lite analysera saker som har hänt. Utan jag tycker också det är väldigt viktigt att nästan börja morgonen med så här, okej, hur mår jag nu? Och vad är mitt behov av återhämtning inför dagen? Och det brukar jag rekommendera alla att göra både hemma själv innan jobbet men också på jobbet. Återhämtningsbehovet är ju också föränderligt under dagen. Så att vi stannar upp liksom när vi får chansen och bara okej, hur känner jag nu? Vad behöver jag för återhämtning? Så att man liksom gör den reflektionen själv för att börja lära känna sitt eget behov av återhämtning. Så att man inte bara, som du sa, springer på och kanske också hamnar i de förväntningar som finns på vad återhämtning är och hur återhämtning ska kännas och vad som faktiskt är återhämtande. Så att vi nästan glömmer lite, fast vem är jag och hur fungerar jag och vad är mitt behov? Så att vi måste nästan backa bandet där lite och börja i den änden. Jättesvårt, jättesvårt, men försöka att känna efter och testa sig fram.
Ja, men det är både svårt och lätt. För att man kan ju bara ställa, jag har ju det som vana varje morgon och varje kväll. Precis det du pratar om, tacksamhet. Så här, precis sist jag gör när jag somnar är så här, tre saker jag har varit tacksam över idag. Och det kan vara minsta och det kan vara något fantastiskt. Alltså stort eller litet. Och det första jag gör på morgonen. I morse var så roligt för jag har en ganska fullspäckad dag idag. Och så kom jag på att jag trodde det var onsdag idag, men det var tisdag. Så kom jag på att torsdagen är också ganska full. Då fick jag så panik. Jag bara, hur har jag tänkt nu? Så bara kollade jag kalendern. Jag bara, ja, just det. Och så har jag inte bokat in någonting imorgon. För jag visste att liksom, den dagen och den dagen var full. Jag bara, jag måste ha en hel... Nu för tiden måste jag ha det. Där jag bara så här, inga möten, ingenting. Om att man, just det här du pratar om, det här är så intressant. Jag tror att du och jag pratar om exakt samma sak, fast vi har olika, vi har olika utbildning, olika bagage och olika approach. Men det är otroligt intressant.
Ja, verkligen. Och hur små medel kan göra så stor skillnad.
Ja.
Jag stöter ofta också på att många lite känner men det är inte lönt om jag inte har jättelång paus. Massa timmar för egen tid. Eller alltså, att det står så stort och så mycket. Men att vi där så här, men liksom 2 minuter och tänka på något bra eller något du är tacksam för. Det kan göra jättestor skillnad för ditt välbefinnande, för din återhämtning. Eller bara så här, men stanna upp och ta en mikropaus. Även om det känns jättestressigt och det känns som att du måste rusa vidare. Du har 5 sekunder. Och de här små, små förändringar, små, små stegen kan göra jättestor skillnad. Och jag tror det också är en sån där jätteviktig pusselbit när vi ska förstå återhämtning och hitta vårt sätt. Att det inte måste vara så stort och så mycket.
Absolut inte. Och det är samma sak med träning som jag pratar om mycket. Man ska inte, behöver inte gå till gymmet 60 minuter och att det ska vara så här, något speciellt schema. Utan bara kör 10 minuter hemma innan du hoppar i duschen. Alltså, krångla inte till livet mer än vad det är.
Exakt.
Vad heter det? Och det vanligaste misstaget kring återhämtning som du stöter på, vad är det? Är det just att man så här förstorar upp allting, eller?
Ja, men det tänker jag, det är en stor pusselbit som jag ofta stöter på. Just inställningen att det inte är lönt. och vi hinner inte. Nej. Så att man fastnar lite. Och nu är jag ju mycket på arbetsplatser i liksom en arbetskontext, men det gäller ju även på fritiden. En småbarnsförälder som känner att det är omöjligt att få återhämtning. Ja, det kan vara tufft, absolut, att titta tunnare. Men så här, hur ser du på återhämtning? Är det att ta det där ensamma badet i 2 timmar? Nej, då kanske det är svårt att få till. Men kan vi minska ner det till att vara mindre då? Mm. Då kan vi plötsligt få små stunder av återhämtning under hela dagen. Och det gäller på arbetet också. Men sen är det lite det här som vi pratade om precis i början. Det här att som sömnen till exempel. Sömnen är jätteviktig för återhämtning, det vet vi. Men det är inte det enda.
Nej.
Så att det stöter jag också ofta på, att man är lite låst i detta fortfarande, att återhämtning sker på fritiden när vi är lediga. Och att det ska vara faktiska pauser, passiva aktiviteter, avslappning, sömn, ligga på soffan och så vidare. Men att vi där liksom bara fortsätter prata om och fortsätter sprida kunskap om att återhämtning kan faktiskt vara vad som helst.
Underbart. Åh, vad jag är glad att jag får träffa dig.
Ja, yeah. Vad fint. Tack detsamma.
Jag kan ge lite så nördigt återhämtningstips. Speciellt om man är på en stressad arbetsplats. Vi måste ju alla gå på toaletten.
Mm.
Och då är man så här. Då är man ursäktad. För alla måste gå på toaletten. Då kan man sitta där inne ett par minuter extra. Och så kan man blunda.
Mm.
Och så kan man ta några djupa andetag. Och bara så här. I got this. Djupa andetag. All is good. Och så bara. Så går man vidare. 2 minuter. Alltså det är så bra.
Och jag håller verkligen med dig där. För att toaletten är väl. På de allra flesta arbetsplatser hoppas jag. En plats där man inte blir störd. Om det inte, man inte jobbar i någon akut situation. Där
man kan ju också sitta och mejla på telefonen samtidigt. Och instagramma.
Ja, men det är ändå en frizon på något sätt. Så att jag faktiskt. Jag har ju gjort mycket liksom interventioner i min forskning. Alltså vi har provat olika återhämtande aktiviteter. Och så ser vi vad händer. Vad fungerar inte. Och varför sådär. Hur påverkar de medarbetarna? Och en av de sakerna jag har gjort, det är faktiskt att hänga upp någonting på toalettdörren.
Ah, du
som
ser.
Är något annat än information eller klassiskt. Många har sådana här HLR eller,
just det.
Eller liksom bara information om något jobbrelaterat eller något annat. Men att faktiskt där bara någonting man kan vila ögonen på. Ett litet citat eller bara en vacker bild eller någonting annat som gör att men där kan jag sitta och läsa 2 minuter extra. Jag behöver inte ens vara vid ett toalettbesök. Man kan bara gå in och sätta sig på toaskolen och läsa. Så att jag gillar verkligen ditt tips.
Bra.
För att jag hör många som säger just detta. Och jag har sett att det verkligen fungerar. Sen är det klart att vi ska inte bli så att det är den enda platsen.
Nej, det var bara så.
Men det kan vara ett sätt. Ja, eller något är fint i hissen som man kan titta på. Så att man kan ta de där 2 minuterna extra. Ja.
Alltså förr i tiden då, innan Instagram och allt annat som förstör våra hjärnor. Så tog man ju inte med sig en telefon in på toaletten, om vi nu stannar kvar på toaletten. Kommer du ihåg, när du är så ung, den lilla dassboken hette det?
Ja, men så ung är jag inte så. Jag minns den. Absolut.
Du gör det?
Jag är 80-talist trots allt.
Så det är jätteroligt.
Väl.
Ja. Det, alltså sånt är ju jätteroligt. Det är ju lite det som vi pratar om.
En uppdaterad dassbok hade inte varit helt fel.
Det kanske är det som blir mitt mission 2020.
Återhämtningstoaletteboken.
Ja, det är ju jätteroligt.
Det är det du ska göra.
Ja. Nej, men skoja inte. Jag är helt inne på det här återhämtning. Nej, men nu,
det kan bli vårt projekt tillsammans, 2024 alltså, kanske.
Alltså det är ingen dum idé, Lina. Vi måste prata om det här. I snart 10 år har jag haft privilegiet att få vara coach på flera av Go Actives träningsresor. Framförallt på Mallorca, som tidigare även var mitt hem i många år. Hos Go Active finns något för alla. Vandring, cykling, träning, yoga och temaresor. De erbjuder många underbara destinationer, erfarna coacher och färdledare. Grupperna är mindre, hotellen väl utvalda och jag lovar att du kommer få en annorlunda semesterupplevelse och komma hem med både träningsverk, nya bekantskaper samt känna dig återhämtad tillsammans med fantastiska minnen. Vad sägs som till exempel vandring vid Gardasjön i Italien eller i vackra Ischgl i Österrike? Eller kanske du hellre vill vandra på natursköna Gotland? Cykla i bubbeldistriktet Champagne i Frankrike eller åk till Grekland och lär dig om de blå zonerna? Yoga, träna och meditera vid havet på Mallorca. Möjligheterna är oändliga. Kika in på goactivetravel.se och hitta just din reseupplevelse. Och kom ihåg, livet är till för att upplevas. Nu kommer en liksom stor fråga som... kan vi... Vad menas egentligen med återhämtning respektive stress? Kan vi försöka reda ut det här på något enkelt sätt? Man kan tycka att det är självklart.
Ja.
Mm. Men vad är det första du tänker på?
Jag tänker att återhämtning i så fall kan ses som processen där vi ska bygga upp oss efter att ha upplevt någon form av stress. Och där ska vi komma ihåg just det här att stress i sig behöver inte vara farligt, utan stress kan vara liksom positivt eller negativt. Stress behöver vi för att kunna prestera, för att kunna jobba, för att kunna vara kreativa. Sådär. Det är ju när stressen blir långvarig, alltså för mycket att göra, för hög belastning under för lång tid, utan att balansera upp med återhämtning. Just det är då det kan bli farligt. Så då ser vi nästan liksom stress och återhämtning på varandras motpoler nästan. Inte riktigt. Men jag ser det som att återhämtning är det när vi bygger upp det vi har liksom, den energin vi har tagit för att återställa oss. Och det kan ju vara, på som vi var inne på innan, det kan ju vara både alltså rent kroppsligt, men det kan också vara mentalt och emotionellt och sådär.
Bra. Mm. Och behöver olika människor återhämta sig olika mycket?
Ja, och framförallt på olika sätt. Och det är väl det vi måste gå ifrån, att vi är inom liksom samma ram. Och det tror jag är väldigt viktigt att vi har den medvetenheten i alla delar av livet. Både privat, men väldigt viktigt också på jobbet. Att vi inte får, nu, man kommer ut från ett möte. Jag känner mig liksom, jag känner en viss trötthet. Jag känner mig kanske trött i hjärnan för att vi har liksom försökt lösa problem. Men jag har ett jättestort behov av att prata med en kollega om det som just hände. Jag behöver reflektera, vrida, vända lite till. Prata om känslor. Oh. Medan min kollega som har suttit mitt emot mig på mötet är totalt socialt tränerad kanske. Och behöver bara dra sig undan. Och att det är där vi måste vara väldigt lyhörda. Och framförallt börja prata om återhämtning med familj, vänner, liksom kollegor. Alla vi rör oss runt i livet. Mm. Och faktiskt våga ställa frågan, vad behöver du för att få återhämtning? Men också efter när man har varit i en situation, vad behöver du just nu? Så att vi, för att vi liksom... Jag stötte på en, jag får nästan rippa det, för att det var så roligt. Jag var ute på en arbetsplats en gång. Och jag hade pratat om just det här och olika behov och hur vi fungerar. Och så hade vi lite om gemensam reflektion. Det var en lite mindre arbetsgrupp. Och då så är det en som lite för sent säger att när jag behöver återhämtning, när jag liksom känner mig att jag behöver liksom ha återhämtning på jobbet. Det jag absolut som är viktigast för mig då, det är att dra mig undan och vara ensam. Jag behöver gå in i min bubbla och bara tystna, säger den här personen. Och då är det en kollega i rummet som bara, nej men, va? Jag brukar ju alltid gå in till dig på ditt rum när jag behöver återhämtning för att småprata lite. Ja. Och då, det var liksom så,
just det.
Det blev fint. Så tydligt där att de har jobbat tillsammans så länge. Men ingen har egentligen lyft sina behov av återhämtning. Nej. Där den ena personen har känt att hon blev störd i återhämtningen och den andra personen upplevde att men vi hade ett jättebra socialt sammanhang här och vi pratade. Och då blev det så tydligt att vi måste börja prata om detta. Annars kan det krocka. Vi fungerar inte likadant. Och det är ju tillbaka till det där exemplet med att liksom sitta i fikarummet på rasten. Det är okej att inte alltid vilja delta i socialt sammanhang på jobbet. Det är helt okej. Och vi måste komma från att det liksom inte är riktigt socialt accepterat att man kanske ses som otrevlig eller att man inte vill vara med i gemenskapen eller har det hänt något, är du sur eller liknande. Utan att vi bara helt enkelt så här, alltid snälltolkar varandra och istället har inställningen, nej men den personen behöver återhämtning. Den personen behöver vara ensam för att få återhämtning just nu. Mm. Imorgon kanske personen vill vara med igen. Så att vi liksom hela tiden tänker så i alla sammanhang.
Åh vad bra att du upprepar det här och att vi tar upp det här. Det är så fint. Mm. Du ger ju väldigt mycket av dig själv på jobbet och du pratar med andra hur de ska återhämta sig. Och jag tänker att du har 3 barn.
Ja.
Och har många hjärn i elden. Hur återhämtar du det? Vi skrattade åt det innan vi började spela in. Att man lever inte alltid som man lär.
Så är det ju.
Hur återhämtar du dig? När du känner att det blir lite mycket.
Alltså, och det är ju verkligen så. Man lever inte alltid som man lär. Samtidigt är jag tacksam för att jag har verktygen.
Ja,
och jag har förståelsen.
Exakt.
Och den tänker jag hjälper mig.
Mm.
Och jag tänkte återhämtning för mig, det beror helt på situation. Men något som liksom, jag vet alltid hjälper mig, oberoende av vad jag känner mig trött, det är närheten till naturen på olika sätt. Och det är ju ett av de stora forskningsfälten i återhämtning, just att hur naturen påverkar oss. Jag bor, tror jag nämnde det innan vi började spela in, så jag säger det igen, att jag bor i en liten by här mellan skog och hav. Och det är liksom så jag ger mig ut.
Jag fattar.
Andas, känner in naturen, bara rör mig i naturen. Det är liksom min, om jag har lite mer tid pratar vi då. Sen jobbar jag ju hemifrån. Och för mig är det väldigt återhämtande att bara stanna upp och slänga in maskintvätt. Eller fylla diskmaskinen, sådär. Mm. Så att det, jag kan bocka av det och kan reflektera medan jag gör det. Men det vet jag, för andra kan det vara väldigt stressande att jobba hemma och se allt som behöver göras. Så där är ju väldigt individuellt.
Mm.
Så att det beror mycket på i stunden. Men jag skulle säga, om jag skulle liksom säga en sak som alltid hjälper mig. Om jag känner mig ledsen eller trött eller behöver energi eller behöver hitta ett lugnt, är just naturen.
Mm.
Så där känner jag mig väldigt lyckligt lottad att jag bor som jag bor. Och det är kanske därför jag bor här också. För att jag sökte mig hit. Men det är klart att jag också har upplevt att nu är det på gränsen till för mycket här. Så nu måste jag stanna upp. Och det har jag blivit väldigt duktig på med åren. Just att stanna upp och känna efter och liksom stoppa innan det blir för mycket.
Vad får du specifikt din kropp? Ja, det är det där ordet, balans. Och alla får ju olika symptom och känningar när det blir för mycket. Vad är dina symptom?
Bra fråga, och det beror nog helt på situation. Men nästan den här, och den tror jag många känner igen sig, att när man känner att det börjar bli för mycket, man nästan blir oförmögen att ta tag i saker.
Det blir ingenting det här, gjort istället.
Man är liksom noll handlingskraftig, utan man bara liksom helt, var ska jag börja?
Mm.
Och det är ju väldigt vanligt just när man har för mycket det här bristande motivation och just svårt att ta tag i saker. Så att det är ett tydligt tecken för mig, och det är ju en sån där signal som alla ska vara uppmärksamma på. Och det är lite där man brukar prata om återhämtningsparadoxen. Det här att när vi behöver återhämtning som mest är det som svårast att få till. Och där är ju den pusselbiten jätteviktig. Mm. Just det här, när vi har för mycket, och då har vi jättesvårt att ta tag i saker. Alltså ta tag i att återhämta oss. Svårt att bli motiverad, vi drar oss gärna undan. Alltså vi är kanske inte så sociala, vi ber inte om hjälp av partner eller vänner eller kollegor. Vi drar oss undan istället när vi borde göra tvärtom. Men det innebär också när vi har för mycket så påverkar det sömnen negativt. Och vi vet ju hur så viktig sömnen är. Vi är mindre benägna att röra på oss. Vi vet hur viktigt det är med rörelse och träning. Och listan kan göra ett jättelång.
Blir man stressad bara liksom, det där? Ja.
Ja, men och liksom så här, jag måste återhämta mig med en sur liksom. Och där tror jag mycket att det är just det här att stanna upp och ta de små, små, små stegen. innan det går för långt. Men när man börjar känna de signalerna på olika sätt. Men det är jättesvårt. Och där tror jag också att återhämtning på jobbet är den där viktiga pusselbiten vi saknar. Innan har vi som sagt pratat mycket om de pusselbitarna på fritiden. Men om vi öppnar upp för att återhämtning faktiskt är en pågående process dygnet runt och vi ska inte vänta tills vi kommer hem. Det måste ske även på jobbet under arbetstid. Då kan vi motverka återhämtningsparadoxen.
Ja.
För att det behöver inte gå så långt utan vi behåller den här balansen som vi behöver. Så det är därför det är så viktigt att ha med båda perspektiven in i det.
Ja, för annars blir det ju lite så här, om man tänker på liksom old school återhämtning, att det ska ske på fritiden, det är att man jobbar, ja, och så åker man på semester och så blir man tvärsjuk. Så ligger man liksom i däckad i feber hela semesterveckan och sen börjar man om igen. Så att jag förstår verkligen när du tänker med att man ska integrera det hela tiden.
Ja, för det är ju väldigt just det här. Vi jobbar för... Nu, alla jobbar inte måndag till fredag, självklart. Men om vi utgår från den här bilden av återhämtning. Vi jobbar hela veckan, liksom kör av in. Och sen är det på helgen. Ja, återhämtar vi oss. Så att vi orkar jobba på måndag igen. Vi jobbar halva året fram till sommarsemestern. Då laddar vi. Och nu går jag på återhämtning. För att orka hösten. Mm. Det där vi måste säga, återhämtning ska ju vara liksom alltid, även på semestern och även på helgen, men även i veckorna. Så det finns många delar i detta, många lagar. Ja, men man ska börja någonstans.
Ja, och börja litet, så att inte det också blir en prestationsgrej liksom.
Exakt.
Det är väldigt viktigt att nämna. Och på vilket sätt kan vi bli sjuka på grund av för lite återhämtning? Alltså vad finns det för symptom? Vad kan vi bli för? Som för någonstans så säger kroppen stopp.
Verkligen. Och det finns väldigt många symptom helt beroende på hur långt det har gått. Men det kan vara att man känner lite personlighetsförändring, man har lite irritation, det kan vara trötthet, väldigt vanligt, ont i kroppen, det kan vara humörsvängningar, dåligt tålamod, man känner inte riktigt igen sig själv, men även det här lite jag var inne på innan, att man gärna drar sig undan. Mm. Det kan vara huvudvärk eller att hjärtat slår fortare, alltså det finns så många så rent fysiskt symptom på att, ja men vänta nu. Nu har det gått, du gått med för mycket att göra, negativ stress lite för länge. Nu måste du stanna upp. Kroppen är ju ändå väldigt duktig på att signalera. Att liksom flagga
om man lyssnar.
Om man lyssnar. Och det är väl det som är det stora, stora problemet. Och det vi behöver bli bättre på. Att vi behöver, för det är ju det som du var inne på precis. Prestation. Prestationssamhället. Hur stannar vi faktiskt upp? Och där tror jag ju att liksom det vi måste börja göra det är sprida kunskapen. Att det är där vi behöver börja. Då får vi mer kunskap i livet allmänt, men framför allt på arbetsplatser. Då har vi också lättare att jobba hälsofrämjande, jobba med rätt förutsättningar innan det går så långt. Men också att vi blir mer utbildade i hur ska vi se de här signalerna på de som är runt oss. Och hur ska vi känna signalerna hos oss själva.
Mycket bra. Och varför tror du personligen, helt ovetenskapligt, varför är det så vanligt med utbrändhet idag?
Jag tror mycket bottnar i prestation. Är ju nästan, jag blev nästan lite arg på mig själv att jag själv sa att jag har många bollar i luften i början.
Men du har ju säkert det.
Ja, jag har, men kanske jag ska mer ut och liksom att jag har många liksom ben som så. För att just det här att ha många bollar i luften, att det nästan är lite lagt med en status att man, jag har så mycket att göra, jag har det så liksom, att det är det som på något sätt är positivt. När det inte alls ska vara så.
Fast så tolkar
jag
det inte.
Jag borde kanske ha uttryckt mig. Nej, men bra. Nej, för att det var inte, för att jag tror att det är där vi behöver stanna upp. Och liksom mer känna för att status borde vara att prioritera sin återhämtning. Ha randiga dagar, varva aktivitet. Liksom, eller att göra något som kräver att man använder någon resurs. Varva det med återhämtning. Det borde vara coolt och bra och häftigt.
Det kommer.
Sen kan man ha många olika pusselbitar i sin vardag. Men så länge att man håller den här, att man hittar en fin rytm i det. Så att det inte blir för mycket i någon del. Det tror jag mycket bottnar i. Och det vi behöver bara fortsätta prata om.
Men det lyfts ju nu mer och mer. Det jag tycker är jätteintressant.
Jättebra.
Och jag läste någonstans Anders Hansen, som alla som lyssnar på den här podden tänker jag vet vem Anders Hansen är. Han sa att det kan ta upp till 7 år för nervsystemet att återhämta sig efter en utbrändhet. Det är många år.
Jag läste också det.
Ja.
Det är verkligen, och än viktigare då, att vi jobbar förebyggande och hälsofrämjande. Så att färre människor kommer dit. Men också att vi, och det handlar ju mycket om de som är utmattade och har varit utmattade, att vi behöver öka förståelsen för det ute på arbetsplatser. Vi behöver utbilda chefer i tillbakagång, hur arbetar man? Vi behöver liksom, arbeta är också en jätteviktig del vi behöver arbeta mer med. Så att man inte bara kommer tillbaka för att krascha igen, för att man har en förväntning på att nu är jag frisk, nu ska jag tillbaka och köra på exakt samma hjulspår som jag gjorde innan. Utan att där behöver vi också arbeta mycket med förståelse för olika behov. Förståelse för att vi fungerar olika och förståelsen för hur lång tid det tar att återhämta sig från en utmattning.
Alltså av egen erfarenhet kan jag bara säga, min egen analys, så jag tror aldrig att man blir inom situationstecken frisk från en utbrändhet. Man ska inte komma tillbaka till den man var innan.
Nej, exakt.
Man ska ju komma tillbaka till någon slags 2.0. Och därmed också, så i min egen analys också, tror jag att man alltid har ett R i kroppen. Från den där utbrändheten. Visst, den läker och man går vidare och sådär. Men man har en enormt mycket mer ökad känslighet.
Verkligen. Och förhoppningsvis då en större förståelse för sig själv och sina behov. Och en bättre förmåga att faktiskt lyssna på de signalerna och känna efter innan det går så långt igen. Men där behöver man ju också stöttning från omgivningen. Man ska inte vara ensam i detta. Och där tänker jag att arbetsplatsen, om man är arbetande, är en jätteviktig plats för det. Men där ser vi ser ju det mycket, just att man inte har tillräckligt kunskap ute på arbetsplatser kring hur man faktiskt gör en tillbakagång så bra som möjligt efter en utbrändhet. Så det tror jag att mycket att vi behöver arbeta mer med.
Så spännande ämne. Jag pratade med en annan gäst som var gäst här förra veckan. Helena Kubicek-Boye, som är psykolog bland annat. Vi pratade väldigt mycket om sömn. Som den trendspaningen nu är, tuppluren kommer tillbaka. Att den ska bli lite så här trendig. Att det kan vara okej att dra sig undan. Ja, men att man inte är så här... om det finns vilorum på jobbet, att det liksom, du pratar om coolt förut, att det kan bli lite coolt att gå in och upplur.
Stäng in sig och vila lite och ta en powernap.
Eller hur? Alltså kan man läsa min, eller vår den här uppdaterade DAS-bok.
Precis. Men vad spännande med den här powernappen. Ja, vi kommer se om det blir också mer kanske accepterat och en del i rutinen på arbetsplatsen. Ja. Vi får väl se.
Tar du powernaps?
Nej.
Nej,
aldrig gjort.
Nej,
jag vet ju att det är de som klarar av att lägga sig och somna, spela klockan efter några minuter. Men nej, jag har lite andra rutiner än det. Har du provat?
Ja, nej, men jag kör powernaps så länge jag, ända sedan jag var tonåring. Men jag tror att det är som precis allt annat, det är en träningssak. Det visste jag inte då. För då gick jag bara och la mig. Men nu när jag är äldre tänkte jag att det måste ju vara en träningssak. Bara lite ner varje dag i 10 minuter. Du kanske inte somnar. Men du får i alla fall vila. Då kan man inte scrolla på Instagram samtidigt.
Nej.
Men man kan sätta på klassisk musik. Eller om man vill ha tystnad eller någonting. Men bara så här. Dra ner tempo bara. Powernap för alla kanske inte behöver betyda att man faktiskt går ner i djupsömn. Men det kan ju vara att man bara så tar time out, ligger på soffan och blundar. Det tror jag också ger enormt mycket återhämtning. Men du, verkligen. Vad spännande. Det här är ju ett ämne som jag brinner för enormt mycket. Men nu undrar jag hur dina morgonrutiner ser ut. Den frågan får alla gäster.
Ja. Jag har ju väldigt tydlig rutin.
Oh,
men min morgonrutin börjar ju först när jag har lämnat skola och förskola.
Just det.
Vi får inte glömma att jag har tre små. Så att jag vet på dem. Vi gör oss i ordning, iväg, skola, förskola. Och sen kommer jag hem där jag oftast landar de allra flesta dagar. Då tar jag min första och enda kopp kaffe under dagen. Öppnar upp och kollar kalendern, vad jag förväntar mig inför dagen. Reflekterar kring det, lite mentalt förbereder mig. Och sen öppnar jag ofta upp liksom min mail och kollar av liksom, om jag har något som behöver prioriteras där. Och den stunden med min kopp kaffe, den är min liksom... Det gör jag varje dag. Och sen kan jag då sätta igång. Så att jag försöker inte ha något viktigt. Om jag inte är iväg såklart på någon stor föreläsning eller så. Men möten och liknande. Att inte lägga dem för tidigt. För kloss i kloss med min lämning. Utan att jag faktiskt har en liten stund där jag hinner landa och reflektera. Och förbereda mig inför dagen. Så att det är... årets flesta arbetsdagar börjar precis så.
Och hur god är den koppen kaffe?
Ja, men den är ljuvlig. Ja. Och sen behöver jag inte mer kaffe den dagen.
Nej.
Men det är väldigt härligt sätt. Och det är väl det att vi är ju också vanemänniskor. Vi gillar rutiner. Så att det är väldigt, man känner sig inte riktigt hel när man har någonting har blivit omvänt. Eller när jag sover på hotell. Eller någon, man har det där att man måste iväg snabbt. Blir inte riktigt så som man önskar. Så det är min morgon. Ja.
Vad skönt. Och innan du ska få dina fem ofullständiga meningar. Hur ser dina träningsrutiner ut då? Hinner du träna något? Ser du till att träna någonting?
Just nu där jag befinner mig i livet så är det promenader mest i naturen. Jag har tränat genom hela livet, men jag försöker tänka på att allt tar sin tid och snart är jag där igen, men jag har fortfarande ett barn som är rätt så litet och jag har inte riktigt hunnit komma igång efterhand. Mina promenader är underbara och jag försöker se på det som att får jag bara in lite rörelse och lite frisk luft så mår jag som allra bäst. Så att just nu känner jag mig väldigt nöjd med det, men jag börjar ändå öppna upp för att framåt nu här ducka en mer träningsrutin återkomma till mitt liv. För att jag ska må så bra som möjligt.
Promenader i naturen låter, fantastiskt. Underbart. Lina, du ska få fem ofullständiga meningar. Är du redo?
Åh, vad spännande. Jag kastar mig ut.
Jag semestrar helst.
Alltså hemma, kan man svara det?
Nej, men alltså det finns ju ingen rätt eller fel svar. Du kanske säger
jag
så här,
om du är ute, alltså att vara,
men du kanske
hemma
så
för mig
där, eller ligga på en strand eller hemma eller bara läsa böcker och låsa in.
Nej, det är faktiskt så att jag njuter så mycket av att vara hemma i trädgården med barnen, eller bara åka ner till havet, gå ut i skogen och alltså röra mig i mitt närområde, göra små dagsutflykter. Och det blev man ju liksom expert på under pandemin också, att lära känna närområdet och njuta av de lokala bitarna. Så att jag måste ändå säga att
det är väl ett underbart svar. Vad roligt.
Stannar jag för att när vardagen rysar, då känner jag att när man är ledig, då kan man faktiskt bara njuta och vara här och nu.
Åh, vad bra svar. Tack för det. Det bästa jag vet till frukost är...
min kopp kaffe. Jag dricker varje dag.
Ja.
Men har jag kaffet? Lång frukost? Jag har lite havremjölk. Eller havredryck i. Det har jag. Och något jag kan tipsa alla om som är jättegott, att ha en klick kokosolja i kaffet också. Det har jag druckit i så många år. Det ger en ljuvlig smak av kokos i kaffet.
Gott, och det är bra.
Så testa det.
Väldigt bra.
Ja. Men härligt. Sen är det klart att de där helgfrukostarna, när man kan ta sovmorgon och sitta länge med barnen, de är ju också underbara. När vi kan baka scones och bara sitta länge. Och de brukar kalla det lyxfrukost. Då gör vi smoothies och vi liksom skär upp de grönsaker vi vill. Och vi äter någon macka eller bulla eller vad det nu är. Och vi kan bara sitta sådär super länge. Eftersom vardagen ser ut som det gör. Att vi går upp och går iväg. Så att den frukosten är nog min favorit.
Fint att de kallar det för lyxfrukost. Att de också känner att det är något speciellt.
Ja.
Det är svårt att ha
lyxfrukost
dagar i veckan. Härligt. Nu vi spelar in har det inte varit nyår ännu, men när avsnittet släpps så är det 2024, men jag ställer frågan ändå. Mitt nyårslöfte för 2024 är nästan som att lägga in en trumvirvel där.
Men oj, då utgår ju du från att det faktiskt finns ett nyårslöfte.
Nej, det kan också vara att säga att jag har aldrig nyårslöften.
Nej, jag har faktiskt aldrig det kopplat kanske också till det här med liksom skapa press eller det här med prestation. Sen har jag ofta, jag avslutar alltid året ofta med att reflektera över vad jag önskar för nästa år eller vad jag vill. Nu har jag liksom funderat mycket på, det har nog varit mycket på ett professionellt plan också inför nästa år. Att nu är mitt stora mål nu, den här boken som kommer skarp. Men också självklart att prioritera min egen återhämtning. Att jag inte får liksom glömma bort den i allt. Men något så specifikt nyårslöfte finns inte. Men jag tycker väldigt mycket om att reflektera över det gångna året. Och vad, liksom, vad jag önskar för mig själv och mitt liv framåt.
Bra. Om jag skulle byta karriär skulle jag...
Säg, frågar du henne som precis har sagt att hon har världens bästa jobb? Du, jag vet. Och också, jag tycker det är lite roligt med mitt jobb. Att jag har så många yrken i ett.
Ja.
Eller hur? Alltså jag har ju den lyxen.
Jag har samma problem.
Ja, så att jag tänker att inbakat i det här. Har ju jag så många pusselbitar. Så att då kanske jag skulle satsa på en av dem lite mer då. Mm. Om jag nu skulle bli tvungen att bli.
Fantastiskt. Det här visste ni inte om mig att jag kan.
Oj. Du skulle ha skickat de här frågorna till mig innan.
Nej, men då blir
det
inte lika jobbigt.
Så jag hade bara tänka ett.
Det får ju ingen får ju det.
Det här kan jag. Vad kan jag som ingen vet? Jag har en lång historia bakom mig av att spela fiol.
Ja, men, du ser
det. Det är intressant det, information det är för lyssnarna. Men jag spenderade hela min barn- och ungdomsår med att spela.
Det visste vi inte om det.
Jag har gjort många så här, julkonserter och uppvisningar.
Vad roligt.
Och
roligt.
Det var väl sen jättebra. Jag har, mina barn har inte kommit upp i den åldern riktigt än. Där de ska börja spela instrument. Men nu börjar min äldsta prata lite om visa intresse för det. Så jag får väl se om hon går i mina fotspår. Eller
säger,
vad det
de
blir.
Ska spela instrument. Du menar att det är så här självklart att de ska spela instrument?
Nej, sa jag så.
Ja.
Jag menar med om de ska eller
om
inte.
Om de vill. Ja,
självklart. Nej, det behöver de inte. Men hon har börjat visa intresse för att spela. Så då får vi se då om hon går i mitt fotspår med fiol eller om hon satsar på något annat.
Eller fotboll. Fotboll eller fiol, det vet man inte. De är
en inbiten handbollsspelare. Ah, så vi får väl, jag tror hon blir kvar där. Men vi får väl se. Det är många år på sig att testa och bestämma.
Åh, roligt. Tack för fina svar. Nu tänkte jag sammanfatta lite av det vi har pratat om och mina tankar och erfarenhet i ämnet. Nu kan du vila lite. Nu får du återhämta
mig.
Det var ju såklart inte en slump att jag ramlade över ditt Insta-konto. Jag tror dessutom inte på slumpen. Jag tycker att det enda jag pratat om den här hösten är återhämtning. Och som vi alla vet så hör ju telefonen vad vi pratar om och riktar därmed också konton liksom reklam som tilltalar oss. Efter mitt första stora uppvaknande för ungefär 12 år sedan med en utbrändhet så kom uppvaknande nummer 2 nu, ganska nyligen. Efter extremt många år med stress, ett par separationer senare och så många flyttar att jag nästan tappat räkningen både mellan städer och länder. Och så resten av livet, ni vet. Så har jag ju varit sjuk av och till ungefär hela 2023. Med lite allt möjligt faktiskt, men främst mykoplasma. Och det toppade jag nu med usla hjärnnivåer. Så där usla att jag bara gick runt som en zombie. Och om vi har låga hjärnnivåer, framförallt hemoglobinnivåer, så kan vi inte syresätta blodet ordentligt. Och därmed har vi inte något immunförsvar att hurra för. Så det var svårt för mig att bli frisk, men det fattade jag inte då. Det skapar liksom dåliga ringar på vattnet. Men det har fått mig att reflektera ännu mer. Lite det vi har pratat om, det här med reflektion. Och jag har gjort min egen analys på kroppen. Och jag är nu mer allergisk mot stress, skulle jag vilja påstå. Som andra är allergiska mot pollen eller nötter, så är jag allergisk mot stress. Det här är något som jag måste ta hand om för resten av livet. Jag måste vara ännu mer försiktig med mig själv. Men det fantastiska i allt det här mindre roliga är att jag lärt att känna min kropp ännu mer. Och det är riktigt coolt. Med det sagt hoppas jag att du som lyssnar just nu tar hand om dig, är uppmärksam på eventuella tecken på stress och skapar fina återhämtningsrutiner. Du är viktig. Det var mina ord kring återhämtning.
Så fint, vilken fin avslutning.
Ah, tack själv. Du, så spännande samtal, Lina. Var hittar vi dig nu? Vi vill följa dig. Du har över 40 000 följare på ditt Insta-konto och du ger så mycket bra, enkla återhämtningstips. Och snart även också författare, om det var Bonnier eller Norstedt, jag kommer inte ihåg. Jag antar att boken släpps nästa år ungefär den här tiden.
Det stämmer, det är hos Bonnier.
Gud vad roligt.
Och temat kan man ju bara
ana. Ja, man kan ju gissa. Ja. Men glöm inte nu att du och jag ska skriva en uppdaterad dassbok.
Just det, det måste jag ju såklart prioritera i kalendern.
Du dikterar och jag skriver, det blir toppen det här. Så slänger jag in lite av mina erfarenheter. Om du vill följa dig, vad hittar vi dig, Lina, på Instagram?
Ja, men då gör du absolut det allra bäst på återhämtningsforskaren. Och där är ju precis som du sa, att där försöker jag att göra forskning så roligt och lättillgängligt som möjligt. Så där kan ni gå in om ni är sugna på att veta mer om välbefinnande och återhämtning. Så är ni jättevälkomna där. Ja.
In och följ Lina under återhämtningsforskaren, eller återhämtningsforskaren blir det då. In och följ mig för att hänga med i mitt liv när jag inte poddar på Shape by Shirin. Och kan ni lova mig, alla ni som lyssnar och tittar nu, ta hand om er. Även om ni inte känner er stressade, bara ge er själva lite extra kärlek, tid och reflektion. Det mår vi alla bra av tills vi ses nästa gång. Puss och kram! Hej då, Lina!
Hej då, tack så mycket!